Thomas Johansson gästade podden och anställdes av Leksand. Jörgen Jönsson gästade podden och plockades direkt upp av Örebro. När jag nu hälsar er välkomna till ett nytt avsnitt i podden som blivit en maktfaktor när det kommer till att fixa jobb åt hockeyfolk, passar det extra bra att dagens gäst jobbar just med det. För med glädje jag tittar över bordet och säger välkommen till VF Hockey till spelaragenten Marcus Isaksson.
Tack så mycket.
Kul att ha det här.
Kul att få vara här.
Vi drar igång direkt med profilrutan så lyssnarna får koll på dig. Namn?
Marcus Isaksson.
Ålder?
45.
Familj?
Två barn och en sambo.
Bor?
Stockholm.
Yrke?
Hockeyagent.
Egen främsta hockeymerit?
Undvik att åka offside i Forshaga IF tidigt 80-tal.
Ja, för som sagt, Forshaga är hem för dig.
Forshaga är uppväxt i, ja.
Men när vi ändå är inne på det och en sport som det inte fanns offside, det var en annan sport du blev bättre i än ishockey.
Ja, innebandyn fick ju hänga med mig några år där, så att jag spelade i GS 86 bland annat, som fostrade mig, och spelade i Sjösta och i Södertälje och Balrog.
Då pratar vi ju på högsta nivå där på slutet.
Jajamän, jag fick vara med i alla fall.
Du är det några medaljer till och med. Balrog var bra på den här tiden.
Nej, inte när jag var där.
Nej, okej. Okay. Kom det sen med KHN eran?
Jag var där när det gick ihop med Södertälje.
Aha, okej.
Okay. Och slutade väl strax efter det.
Just det. Du, om du fick ändra på en regel i hockeyn, vilken skulle det vara då?
Oj, vilken skulle det vara? Svårt. Jag har inget bra svar där. Jag tycker att det är ganska så bra uppdaterat.
Det irriterar dig?
Dåliga matcher.
Det glädjer dig?
Bra matcher.
Härligt. Du, hur ser ett riktigt vackert hockeymål ut?
Det ser ut som... Det kommer bakifrån. Hela vägen från back. Det går fort. Pucken går fort. Avslutas med direktskott. Det är väldigt vackert.
Jag hade Jörgen Jönsson som gäst för 2 veckor sedan och han var också lite inne på att det är snarare uppbyggnaden till målet som gör målet än själva avslutet. Du är inne på samma tanke,
absolut,
låter som.
Absolut. Jag menar att tredje assistet kan vara så oerhört mycket vackrare och mer uppbyggande av själva målet än vad första assistet är. Så.
På tal om det, vet du hur det är i Tjeckien nu? De hade ju inte andra assist här ett tag.
Nej.
Har de tagit tillbaka... Jag vet inte.
Osäker. Jag törs inte. Jag skulle ha frågat min kollega Radekam, men han har nog full koll på det.
Ja, precis. Men du är en förespråkare av andra assist i alla fall.
Absolut. Absolut.
Du, om du fick vara sportchef i ett lag och plocka ihop ett lag från början, vilken position skulle du alltså ha som första fokus, lägga mest pengar på? Var skulle du börja? Vi börjar med ett helt blankt papper.
Ett helt blankt papper så skulle jag se till att ha en bra målvakt. Det är ju viktigt. Bästa målvakten, försvaret, vinner ju oftast det som guld.
Efter målvakten då? Vilken skulle bli nästa fall? Vi är i en annan position.
Jag tycker det är viktigt med en center också. Center. Och kanske målskytt. Målskytt är ju ett tufft yrke idag. Finns inte så många naturliga. Så där hade jag också lagt mycket krut på.
Precis. Du, till sist. Ständiga frågan som alla gäster får. Skriver du på min namninsamling att ett lag vid missad straff i ishockey borde få spela 2 minuter powerplay?
Ja, varför inte?
Där har vi ju regeln du vill ändra på.
Ja, varför det fanns inte?
Ja. Jag har ju hämtat inspiration från din sport med innebandyn som hade så fram till i år.
Okej.
Just med det. Ja, men härligt. Det börjar bli en fin lista nu med hockeyfolk som är på min sida. Jag har haft någon som har sagt nej, men de flesta är positiva.
Ja, men verkligen.
Du, det är kul att ha dig här idag som jag sa. För vi ska prata om ett yrke som många ofta hör ganska mycket av men vet kanske ganska lite om, skulle jag säga, just ditt som hockeyagent. Jag börjar egentligen så här, vi börjar från början. Hur kommer det sig att du sitter här idag och är hockeyagent?
Jag ska nog säga och skylla ganska mycket på en god vän, Rickard Wallin. Som jag har levt nära i många år och i stort sett i hela hans karriär, för jag är ju några år äldre, så länge han har varit i Färjestad i alla fall har jag känt till honom. Och vi har Jag har umgåtts nära. Vi har ju varit varandras respektive bästmän på bröllop och så vidare, så att visst är vi nära. Och jag tror att han inspirerade mig nog till det, och jag tog ett beslut på det här vid 2006-2007. Och tog reda på hur man blev agent, och det är inte så krångligt att bli agent, utan det är ju att ansöka till SIKO, och genom dem blir man antagen, och idag får man jobba bredvid någon i några år innan du får avlägga ett prov för att se att du är behörig för det. Och det behöver vara lite referenser och på den vägen. På min tid var det ju bara att avlägga ett prov och sitta på en dags utbildning och sen avlägga ett prov, och så fick man licensen.
Världens kortaste utbildning till ett yrke, låter det som.
Ja, men verkligen. Och vilket är lite, egentligen lite märkligt, för det är ju ett ganska ansvarsfullt yrke. Så att det, men jag tror att har man inte intresset, är man inte intresserad, kan det man behöver kunna, eller sitta och lära sig det man behöver kunna, så blir man inte så långvarig i yrket, för det är ett tufft yrke. Tufft och lite skitigt, skulle jag absolut säga.
Men då ska vi se, vad hade du för någon bakgrund innan du började?
Jag var försäljare.
Ah, okay.
Alltså jag jobbade inom sälj egentligen hela min yrkesamma karriär innan jag kom in i hockey. Och jobbade även som säljare bredvid agentyrket i många år.
Ja, okej.
Okay. Mm. Jag valde att kliva av.
Hur många år heltid?
Snart 4.
Just det.
Ska jag säga 3. Mm. Ja, 3,5, snart 4.
Och i företaget där, du pratar om Radikammer. Mm. Hur ser det ut, struktur och allting?
Ja, det är jag och Radik som jobbar tillsammans i Sverige. Sen har vi en administratör som heter Peter Nilsson, som också är från Karlstad faktiskt, som sköter alla papper så att vi kan fokusera på det vi ska göra där ute, och scouta och följa spelare och vägleda dem i deras yrkesamma karriär.
Innan vi kommer in lite på vad yrket innebär, så tänkte jag just där du var inne på med agentmarknaden. För du började med det ungefär samtidigt som jag började skriva om hockey. Sen 2006 har jag bevakat hockey på heltid och värmländsk sport på heltid. Då skulle jag säga att den där agentlistan som finns på SIKO kanske var en fjärdedel av vad den är nu.
Ja, men det är
någonstans där. Ja. Det har ju fullkomligt exploderat de här åren sett till antalet agenter.
Ja.
Hur ser du på det? Vad är det som gjort att det har blivit så sjukt många?
Ja,
många fler.
Ja, men exakt. Ja, men det som du säger, vi var ju väldigt få när jag började. Och redan då så funderar man på, är vi för många eller är vi lagomt? Men nu är vi ju som du säger, det är ju säkert gånger 4 som har tagit licensen. Och jag tror ju att det är många som lever på att de tror att det är en snabb väg till enkla pengar.
Mm.
Vilket det absolut inte är, utan ska man göra det rätt och riktigt så ska du ju börja med att vara med en ung kille från han är 15 och ska fylla 16 det året.
Mm.
Och alltså faller sig normalt så tjänar man pengar när man är 25.
Mm.
Så som man kan ta del av.
Ah, okay.
Men innan det så är det ju ett hårt jobb. Alltså hårt jobb. Det gäller ju att vara där och vara nära och rådge och leda dem rätt.
Mm.
Så att, men
ifall du skulle prata om en arbetsvecka. Nu förstår jag att det är ett yrke där det inte är arbetsveckor som ser likadana ut. Men en generaliserad arbetsvecka, hur ser den ut?
En generaliserad arbetsvecka är, det är ganska mycket kontorstid i början på veckan. Man åker även ut i hallarna och tittar på lite träningar. För på träningarna kan man se mycket på karaktär på spelare, hur de beter sig och vad de har för inställning till allt de gör. Och framåt helgen så är det ju lite matcher. Då försöker man ju se, och det är ju framförallt så ser man ju mycket juniormatcher, för det är ju det är oftast där man kan leda och rådge betydligt mest. Jag menar en fullfjädrad SHL-spelare som har varit här i många år, han vet ju vad han ska göra, och han behöver ju inte oss som övervakar och säger till eller leder honom, utan de är oftast ganska självstyrda.
Du sa man börjar med papperarbete. Vad är det man sitter och gör?
Ja, men då är det ju mer att man sitter och går igenom sin klientlista, ser vad som är på gång. Det finns i många fall så är det ju olyckliga spelare som kanske inte trivs, vill röra på sig. Eller många fall, det händer. Och sen är det ju kontakten med sportchefer och tränare och ledare och följa de klienter man har valt att jobba ihop med.
Hur många har ni?
Ja, vad kan vi ha? 45-50 spelare idag. Har vi?
Är det någon hur jag förstår att man inte kan leva på att vara agent för en spelare. Ungefär hur stor kundstock måste man komma upp i innan att det liksom ska börja gå runt, om man säger så?
Ja, men du kan leva rätt gott på en spelare.
Ja, om
du
har rätt spelare. Rätt. Om det är Erik Karlsson så funkar det.
Så funkar det bra. Mm. Absolut. Mm. Nej, och sen det antalet, det är så oerhört svårt. Det är lite grann beroende på din träffsäkerhet när det kommer till rekrytering. Så, och jag menar, jag och Radek är ju fortfarande ganska unga i yrket, även om jag har haft exempelvis Joakim Nygård och Per Åslund ända sedan jag började. Mm. Så har jag ju då tidigare jobbat åt ett annat agentföretag.
Mm. Just det.
Man lämnar ju kvar mycket av det när man gick därifrån.
Ja, ja, just det.
Och startade eget. Som tur var så följde några med som man har haft och som man själv har rekryterat, som inte haft kontakt med de andra kollegorna. Så de fick man med sig, så man fick en liten språngbräda. Och sen har man ju varit ute och gått på det man tror på och fyller på med någon ny spelare varje år. Så är det ju.
Hur funkar det? Alltså, som sagt, rekrytering sker i flesta fall med unga spelare. Drömmen för både spelaren och agenten, får man väl ändå säga, är ju, och drömmen och målet är ju givetvis, ja, men den är Erik Karlsson i alla fall, vi säger det ultimata. Fortsätter man alltid representera en spelare om det blir en division 1-spelare som i princip tjänar pengar för att ha liksom för att överleva bara?
Jag tycker att det är ett ansvar vi har, absolut. Och alltså det är absolut vår målsättning att oavsett vad som händer så vill vi följa spelaren, och sen kan det ju vara så att spelaren känner själv att fast jag behöver ingen hjälp här.
Nej.
Jag väljer att spela för att jag tycker det är kul. Det ger mig en liten slant. Jag får vara hemma. Jag gör upp det själv och då faller det sig naturligt. Så, men annars så hoppas man ju på en livslång ett livslångt förhållande med spelarna, om man säger så.
Mm,
så man blir ju väldigt nära spelaren.
Ja, ja, men du förstår. Just när det är, man är ju med i år när spelaren formas mycket, förstår jag också. Eller det gör väl alla människor i de åren som människa.
Ja, verkligen. Ja, det är tuffa år. Tuffa år för dem. Så att.
Men du, om vi säger så här då, om vi tar en fiktiv spelare och man ändå ska prata lite om resan från starten till, ja, men det ultimata målet så här. För vi börjar absolut från början. När finns det regler för när man får ta kontakt med spelare? Eller kan du rekrytera en 10-åring?
Nej, det finns en regel som säger att man får inte kontakta spelaren innan det år de fyller 16.
Ah, okay.
Och då är ju också regeln att då kontaktar du föräldrarna.
Just det.
I och med att de är under 18.
Du får, är det så alla under 18 så är det via föräldrarna det måste gå?
Ja, så måste det gå via föräldrarna. Sen kan ju föräldern tillåta. Man ringer oftast föräldern först och så frågar man, får jag kontakta din? Absolut. Då ringer man spelarna och så presenterar man sig.
Men är det då 1 januari det året? Sitter massa och ringer den första dagen?
Oh ja, många sitter och ringer då. Så många trycker på send på e-mailet klockan 00.00.01.
Det är så, ja.
Jag har hört att de stora företagen i landet, de är ju verkligen där. De ska ju ha sina topp 10 man, liksom topp 10 talanger, punkt. Och de gör vad som helst för att få dem i stort sett.
Du pratade om en lite skitig bransch.
Ja, en väldigt skitig bransch kan det vara.
På vilket sätt?
Ja, men det finns ju så oerhört många sätt att påverka det här med åldern, till exempel. Du kan hänga väldigt nära,
just det,
den spelaren mycket för tidigt, och det är klart att då har man ju en förtur, och de känner till en, de vet vem man är och man har gjort saker och man har hjälpt kanske med någonting. Det är hockeyskolor och det ena med det andra. Och nu är det väl ganska så bortstädat, men visst förekommer det, absolut.
Jag har
folk är där och
Ja, fortsätt.
Att folk är där och långt innan de får.
Ja. Ja.
Och planterar in saker och går via ledare, går via andra föräldrar, går via spelare i laget som känner liksom. Så att så är det verkligen.
Finns det mycket prata skit om andra agenter?
Det tror jag, absolut.
Hur vanligt är det att spelare som har representation knycks av en annan agent / agentur?
Ja, men det...
Snarare, alltså förstår du vad jag menar?
Ja, att exakt.
Att det är inte en spelare. För spelarna har givetvis alltid rätt att bryta.
Ja, oh ja, absolut.
Till en annan får man inte
nöjd. Amen, amen.
Men just för att förstå att det är åt andra hållet. Att
ja,
det är
ja.
Någon som blir, inte påhoppad, men de tar kontakt med spelare och verkligen knycker den.
Ja, absolut. Nej, och... Ja, men det händer relativt vanligt tycker jag. Mm. Jag tycker att det händer lite hela tiden. Och jag förespråkar ju inte att man inte ska få, nej, få byta. För att är man inte nöjd och en agent inte gör sitt yrke eller man har misskötts eller någonting, då ska man byta. Då är det ju nästan fel när de inte byter. Mm. För då är man lite för trogen, plikttrogen, och det här lite svenska att nej, men det har funkat bra så att vi kör på. Och det tycker jag inte är bra, utan... Nej. Byt om du är missnöjd. Känner du tvivel så tveka inte. För det gör ju vi i yrkeslivet. Mm. Funkar det inte och vi känner tvivel, då drar vi. Mm. Och så är inte fallet. Men sen finns det ju många tillfällen där agenter absolut går in och de kommer med, jag har kontrakt till dig där borta. Går du till oss kan du få det här.
Jag har hört rykten om ganska rejäla summor som erbjuds till föräldrar till
absolut.
Stora löften.
Jajamän. Mm. Ja, men så är det definitivt. Mm. Och jag vet inte om det är heller fel egentligen. Ja. Tror du så mycket på den killen och är beredd att betala för att få honom?
Det blir nästan en förskottsbetalning kan man ju se det som.
Ja, men så är det ju. Mm. Och du vill göra det och framförallt att spelarna och föräldrarna går med på det.
Mm.
Ja, men då är det väl fair. Mm. Det finns väl egentligen inget fel med det.
Men du skulle bli ganska irriterad om du hade en klient och det kom en av de absolut största filmerna och sa: har ni 100 000, byt till oss. Eller?
Ja, absolut. Mm. I alla fall om det framkom hur han togs över. Jag menar, är det en supertalang och man vet att han kommer att hamna borta i NHL så kommer det betala tillbaka igen då. Så då är det ju bara som du säger, det är ett förskott. Du får lite förskott här.
Ja.
Så, men jo, det är klart jag skulle bli vansinnig. Det har ju varit på väg ett par gånger, ett par spelare som varit på väg att lämna som har faktiskt, jag lyckats övertala tillbaks.
Ja, okay.
Mm. Och det är skönt. Och sen har man tappat ett par spelare på vägen också. Så är det.
Övertalar man spelare då med ord eller blir det nästan som en budgivning?
Nej, enkom med ord från mitt håll. Mm. Jag vill inte jobba med människor som inte vill jobba med mig. Mm. För att, men man märker ju då att fast de har blivit lovade saker som egentligen inte går att lova.
Ja, okay.
Det är ju ingen som kan garantera någon att det blir något.
Nej.
Det är ingen som kunde garantera att Rasmus Dahlin blev en världsstjärna för 2 år sedan.
Nej.
Han har alla förutsättningar, är unik i sitt slag, men
han kunde ha brutit,
ja, benet, skadad eller liksom mentalt kraschat och finns mycket som kan ja, vara ett hinder på vägen. Så att, nej, så det, jag skulle aldrig gå in och betala för en spelare. Däremot skulle jag kunna hjälpa till med utrustning och på den vägen gör det enkelt för spelarna att hålla på med och utöva sin sport och få ut det maximala.
Mm. För det kan ju vara, alltså, när vi pratar, ja, 15-16-åringar där då, när, ja, det året de fyller 16, det kan ju finnas många på den nivån där kanske inte riktigt finns föräldrar som har råd på det sättet heller.
Oh ja.
Med allt. Mm. Så att det är att stötta på det sättet, tänker jag.
Absolut. Mm. Ja, men det har hänt. Mm. Det har hänt och kommer hända. Men jag skulle aldrig... Jag har ju haft föräldrar som har frågat, ja, men om vi får det här av dig, så väljer vi. Och då väljer jag hellre att säga nej.
Ja, okay.
Mm. Och jag vill inte bli vald på grund av att han får någonting mer av mig än någon annan, utan jag vill att han ska välja oss för att han tror på oss och känner att han i magen att han vill vara med oss.
Mm. Vilka steg finns här på vägen då? Vad är det agenten gör för spelaren? Just för att prata i de här unga åren.
Ja, jag brukar säga det att jag tycker för det första att agent låter lite töntigt. Mm. Så jag brukar säga att man är en familjerådgivare, för det kommer upp mycket frågor i och runt resans gång, alltså vad man får göra och inte får göra, och liksom om man, om jag menar, vi får inte vara med i valet utan av hockeygym och den biten. Ja, okay. När vi kommer in så är allting gjort.
Just det.
Och det är klart att det kan vara tufft att flytta, och det kan vara och liksom tufft att komma hemifrån, och då är det ju jättebra att ha någon som kan hålla en dialog med klubben, och klubben är oftast 99,9% av fallen väldigt tillmötesgående och se till så att killen ska må bra. Och sen är det ju mer att man lär känna varandra, och man är nära, man ser framförallt ser vad de har talang för och inte talang för, och då menar jag kanske träna. Man ser att man kanske inte har den talangen som krävs för att träna, då får man försöka hitta vägar som kan få honom så långt som möjligt. Och annars gäller det liksom att lära känna varandra så bra så att när det kommer till de åren när det börjar tas stora beslut, som skriva kontrakt, kanske åka utomlands eller, då ska man känna varandra så bra så att jag ska veta i stort sett innan vad han kommer svara. Ja, okay. När jag ger en alternativ så vet jag vad han kommer svara. Då har man lyckats på resan, tycker jag.
Veta vad du ska söka efter.
Exakt, och även veta vad jag ska leta efter till precis. Exakt så är det, vad jag ska leta efter för alternativ till den här killen. Och inte bara komma upp med 5 alternativ, varav fyra stycken vet man att här skulle han aldrig trivas eller lyckas, utan det gäller att hitta så rätt som möjligt.
Vi var inne lite på det här med föräldrarna där i början. Hur mycket, för jag gissar att det är en del som, den finns väldigt mycket kanske de där första åren, och sen blir det väl mindre och mindre. Representerar man en 30-åring så kanske inte föräldrarna, man nästan har någon kontakt med dem.
Nej.
Spelaren har blivit vuxen, om man säger så, på riktigt.
Ja.
Men hur det är, alltså man hör mycket historier om hockeyföräldrar.
Ja, det finns mycket historier.
Hockeyföräldrar.
Ja.
Det, och jag har hört om spelare som har blivit utslängda från klubbar på grund av deras föräldrar och så vidare.
Amen.
Hur illa är det?
Nej, men det kan ju framförallt vara väldigt illa. Och oftast så är det ju den föräldern som står där som säger nej, men jag lägger mig inte i, utan det här får ni sköta. Sägs det tidigt i en diskussion, då vet man att det här kan bli jobbigt.
Ja, okay.
För det är de som bryr sig mest och lägger sig i mest. Och det de inte förstår, det är att det sätter ju spelaren i dåliga dagar. Så nej, det finns tyvärr flertalet dåliga hockeyföräldrar, om man får uttrycka sig så.
Jag tar ett konkret exempel då. Jag vet en lovande spelare i Färjestad redan ett år sedan. Jag kan ta det så anonymt, för att det finns ganska många det kan syfta på. Det jag vet att pappan hade varit mycket strul med. Det var struligt med föräldrarna överhuvudtaget. Och jag vet att spelaren kom upp och gjorde lite matcher i A-laget. Fick inte alltid spela så mycket. Och där även det skickades anonyma mejl från vad som visade sig vara spelarens mamma till sportchef och så vidare och tränare och såna här grejer. Om du skulle få reda på att det funkar så, eller att det hålls på så med en klient, hur skulle du agera?
Jag skulle avsluta det samarbetet.
Skulle du?
Ja, eller jag skulle i alla fall meddela att om det här fortsätter så kan vi inte jobba ihop.
Ja, okay.
Och det har faktiskt hänt. Det har hänt. Jag har haft en klient vars förälder gick runt och letade klubbalternativ och sen sa till sin klubb att ja, men nu ska han flytta där spelaren var. Och den sportchefen där ringde mig såklart och var arg, och jag stod och visste ju ingenting, och då visade sig att det var föräldrarna som hade drivit på det här, och killen ville egentligen inte, utan men de tyckte att han skulle till en bättre klubb som hade chans att vinna mer saker.
Så, vilken ålder pratar vi?
Då pratar vi J20 faktiskt.
Ja, okay.
Och även A-lagsspel i SHL hade han fått känna på. Så att, då en av de klubbarna. Och då avslöt vi samarbetet ganska så omgående. Och jag kan ha lite ångest för det, för att det är inte killen som är problemet. Det är ju faktiskt föräldern som förstör för killen, och jag skulle ha stått på mig mer och kanske varit stått upp för killen mer. Så kanske det blir bra, men det är tufft. Om jag får skit för någonting som jag inte har gjort, då blir det jobbigt.
Vi började lite om stegen som ni tar. Va, hur ser planen ut för de här löftena sen framöver då?
Idag har vi fått tyvärr en liten tendens av att det ska gå så fort allting. Mm. Och där är ju föräldrar och även agenter såklart med och bidrar i detta också. Så att, jag tycker att man ska gå den plan som finns. Alltså man kan ju säga att det finns ju en plan med U16, J18, J20. Vad man tar sig efter juniorledet in i seniorvärlden, det är ju helt beroende på vart du är fysiskt, psykiskt, liksom mentalt och liksom talangmässigt också. Mm. Men det är så väldigt bråttom idag, så att jag tror att det är många talanger som står och som sållas bort och försvinner på grund av att de strävar så högt så att de får aldrig chansen att göra det man ska göra när man håller på med hockey. Det är få istid och spela och kul. De hamnar kanske i SHL, men de gör 2 minuter på match. Ja, men du utvecklas inte och blir bättre där. Så planen för oss är ju att försöka få dem att hålla lugnet och vilja vara där de ska vara för dagen. Alltså det är ju någonting som vi pratar om nästan varje dag, i alla fall varje vecka med olika spelare, om att känn lugnet. Ja, men han är uppe nu och jag är ju bättre än han. Och han är det. Ja, men det kommer alltid se ut så. Det kommer alltid se ut så. Det kommer alltid vara orättvisor om man vill använda det ordet. Men det har ju oftast en anledning också. Jag menar, en A-lagstränare sa att det var faktiskt Klabb Eriksson som sa något väldigt klokt. När jag gjorde det, att jag ringde och spelarens vägnar, för han ville att jag skulle fråga varför inte han var uppe och hans lagkompis var uppe i J20 från J18. Mm. Och då säger han så här, ja, men den här spelaren är ju en dominant spelare. Han ska ju spela mycket. Mm. Då är han som bäst. Kommer han upp till mig så får han bara 4 till 6 minuter, för det är det jag behöver. Då kommer han sitta frustrerad på kanten och dra ner energin. Den här vi lyfter upp nu är absolut en mycket sämre hockeyspelare, men han kommer sitta nöjd och få sina 2, 4, 6 minuter. Mm. Jag menar, det är så klockrent svar. Så att, men de köper ju oftast inte det heller. Så att.
Min känsla är nästan att det nu har blivit att är du U16-spelare, då ska du spela J18. Är du J18-spelare, då ska du spela J20. Och är du J20, så ska du spela i A-laget.
Korrekt. Så har det blivit. Tyvärr. Mm. Tyvärr. För jag menar, du kan ju aldrig dominera i J20 om du inte har dominerat i J18 först. Mm. Det är klart att du kan om det är ett unikum, och de finns ju ibland.
Rasmus Dahlin.
Ja, Rasmus Dahlin, om man ska falla tillbaka på honom. Men det finns fler med honom.
Han är väl första års J20-spelare i år, va?
Ja, det är korrekt.
Mm. Han har nog stått sig rätt så bra i J20 också.
Han har klarat av det. Ja. Men ja. Mm. Nej, han är ju han är fantastisk. Det är ju bara att lyfta på hatten.
Mm. Ja, nej, men vi återgår där till.
Jo, och det är ju mycket för att det drivs ju på. Jag säger återigen, jag tror att vi som agenter har ett stort ansvar där också. Mm. Att få dem att förstå att man ska ta det den tiden som kommer. Och det är ju, det är svårt. Jag tror det är svårt för ledarna också. Föräldrar som jagar, agenter som jagar. Det finns en liten trend i att släppa upp yngre. Mm. Det blir en demontränare när du lyfter de unga och vinner. Så ja, det är svårt. Det är svårt att komma runt, men jag tror att vi försöker i alla fall till våra klienter förklara vikten av att ge det tid. Mm. Ge det tid och känna lugnet och ta varje steg som det ska tas. Alltså, låt det ta tid.
Vi pratade ju faktiskt förra veckan lite om just det du pratar om nu. När vi snackade Jocke Nygård och framtiden där, och du lyfte fram ett svar han hade gett dig i våras, måste det ha varit då, när han bestämde sig ganska tidigt för att stanna kvar i Färjestad ett år till.
Mm, ja, men exakt. Och det är ju oerhört mycket sanning i det han säger, att när han väljer att men jag vill fokusera och vara hemma och vi kan ta NHL nästa år. Och skulle det inte vara så att inte NHL finns nästa år, då är inte tillräckligt bra för att vara där. Mm. Och det ligger väldigt mycket sanning i det. Det går inte att gena sig in. Mm. Och vet, min kollega i USA, han sa faktiskt att när vi började samarbeta med honom att han var väldigt noga med att säga att jag vill inte ha dem som kommer hit först. Ah, jag vill ha dem som kommer som stannar längst.
Mm.
Det var viktigt för honom att stressa inte hit dem utan ge dem tid. Låt dem dominera där hemma först för att det är tufft. Det är tufft där borta.
Hur ser du? Jag kollar nu innan vi satte oss här. 84 svenskar får spelt i NHL.
Mm.
Inte så mycket att säga om dem. De som platsar i NHL, de ska ju vara där borta. Hur ser du på att det är 64 stycken som har lirat i AHL än så länge den här säsongen?
Ja, jag har du det mentalt som hockeyspelare så det är klart att jag gärna ser dem här hemma för att våran liga ska bli så bra som möjligt.
Mm.
Men samtidigt så tycker jag ju att jag gillar ju AHL också. Jag tycker att det är en bra väg för många att lära sig att anpassa sig. Sen får man ju inte köra fast och fastna där. Utan då tycker jag att då kan man komma hem och fortsätta utbilda sig och hoppas på att dörren öppnas igen. Vilket jag tror den kan göra för många.
Mm. Men lite samma där som du sa det här med gillar man inte sin agent så ska man inte stanna kvar med den.
Nej.
Är man i en situation där man märker att det inte fungerar då ska man byta.
Absolut, absolut. Man ska reda ut varför det inte fungerar och ge det en chans. Och annars så ska man absolut se sig om och byta. Mm. Det förespråkar jag, helt klart.
Du, just nu sitter du och pratar med en journalist. Och det är en del i ert yrke ändå att hålla kontakt där. Handen på hjärtat. Hur vanligt är att agenter i samtal med journalister skarvar uppåt? Ifall man säger det finns ett stort intresse för spelaren, finns det alltid ett stort intresse för spelaren då? Eller finns det en del i det att man behöver sälja spelaren?
Absolut, det tror jag. Så kan det vara. Verkligen. Ja, men man är ju en säljare i grund och botten.
Ja.
När, i alla fall när spelaren är färdig utbildad och redo för att slå sig ut på marknaden och tjäna pengar. Det ska man inte sticka under stolen med. De har en kort karriär i förhållande till andra yrken så att det är viktigt.
Är det okej att ljuga där då? Fall du nu säger ljuga, men du förstår vad jag menar.
Ja, jag tror att man får inte ljuga rakt av, men däremot så krydda en historia blir alltid bättre.
Är det 2-3 klubbar kan det få vara 4-5?
Ja, det kan det få vara.
Ja.
Det kan då, det få vara. Det kan hända.
Då absolut. Kan du leva med det.
Ja.
Mm. Kan säga att det finns KHL-intresse då. Det är också en grej som ofta slängs fram nu för tiden gärna. Hur ofta finns det KHL-intresse?
Ja, jag tror att det finns ganska ofta KHL-intresse med tanke på att det är mer och mer spelare som drar till KHL och det är stor omsättning på spelarna i KHL också vilket gör att de testar gärna fler och fler spelare så att jag tror i de fallen så tror jag att då stämmer det nog oftast.
Mm. Hur sen är det väl också lite så här med KHL som jag några spelare jag har pratat med om att det är inte den svåraste saken i världen att få ett KHL-kontrakt men det är ganska eller väldigt svårt att få i någon av de riktigt bra klubbarna.
Precis. Det är svårt att få i rätt klubb och det är inte svåraste kanske att få det. Det svåraste är att få behålla det.
Ja, okej. Okay. Ja, precis.
Så, de kör ju lite sina regler där borta.
Ja. Lite motsatsen sen i Schweiz nästan va?
Amen.
Har du kommit in som import i Schweiz, då kan du vara set for life sen.
Oh ja. Absolut.
De gillar att behålla och gillar att skriva tidiga kontrakt och gillar att skriva långa kontrakt också.
Ja, de är ute väldigt tidigt. Det är de.
Nästan, är det varandras marknadernas motsatser, KHL och Schweiz?
Ja, det skulle jag säga. Det skulle jag säga. De två är längst ifrån varandra så sett.
Ja.
Absolut.
Och roligt är även då att du har väldigt många SHL-spelare som säger att men Schweiz eller KHL. Alltså, man nästan har det. De som märker att de inte tar sig NHL så kan ju det bli ett mål.
Ja.
Så är det såna motsatser i det.
Oh ja. Nej, men det börjar bli tufft att ta sig till Schweiz.
Ja.
Alltså, det är få spelare som kommer in där nu och nu krävs det nästan att du ska ha NHL-meriter för att det ska vara intressant.
Mm.
Så,
ja, då är det inte lätt.
Nej, och i KHL räcker det med bra SHL-meriter så kan du ju få...
Ja.
Om det framträder i SHL så kan du ju få KHL oftast.
Just det.
Absolut.
Du, Färjestad då här. Du har ju lite klienter. Vilka är det just nu i laget?
Det är Marcus Nilsson,
Theodor
Lennström, Per Åslund och Joakim Nygård.
Mm.
Den vi nämnde.
Mm. Nej, vi får väl ändå, ja, när vi har pratat om det här samtalet så har vi sagt att vi ska inte vara så specifika, men Jocke Nygård pratade vi om förra veckan.
Jajamän, jajamän.
Och han gick själv ut och sa att han inte i dagsläget är redo att skriva på något och kanske kan vara sugen på ett nytt äventyr. Hur orolig ska Färjestad fansen vara?
Ja, men det är klart att en spelare som har levererat som han har gjort och utvecklat som han har utvecklat sista åren, där finns det ett stort intresse. Från många håll och många ligor. Det är klart att man ska vara orolig för att om man tappar honom. Sen tror jag att de flesta är väl mer oroliga kanske för att tappa honom till en konkurrerande klubb. Och det ska väl inte säga att vi har varit ute och letat eller att han har haft önskemål om heller. Men det är klart att han börjar komma upp i den åldern och börjar känna sig färdig. Utvecklad tror jag, så att han är nog kanske redo att ta ett steg ut i världen och testa sina vingar, det tror jag.
Men lämnar han Färjestad för en annat land?
I så fall ja.
Det här och det, han har blivit ganska mycket värmlänning under de här åren, känns det som.
Ja, men absolut. Nej, men han trivs ju i föreningen och föreningen har tagit oerhört bra hand om honom. Så att det är nog ett ömsesidigt förhållande där, skulle jag säga.
Peter Jakobsson då, han som du pratar Joakim Nygård, Lennström, Lillis och Åslund med. Han har 1,5 år ungefär nu som sportchef, eller ja, 2. Han kom väl på det lite tidigare. Vad är din syn på Peter Jakobsson som sportchef?
Nej, jag ska säga att han har också utvecklats oerhört mycket. Det är klart att komma in i hetluften i kanske den största klubben i Sverige på ett eller annat sätt, så det är en tuff uppgift. Jag tror att han har fått lära sig den hårda vägen lite grann, kasta sig in i det här, men jag tycker att han börjar bli varm i kläderna. Så
han blir svårare att förhandla med.
Nej,
eller lättare kanske. Han är varm i kläderna.
Ganska rak, och det ska han ha varit från början, ganska rak vad han tycker och tänker, så att nej, jag skulle inte säga att det är svårt. Det skulle jag inte säga.
Vad uppskattar du hos en sportchef när du ska förhandla med en?
Att få svar. Få svar. Jag uppskattar ju mycket hellre ett nej än att man inte får något svar. Det finns lite sportchefer där ute som är dåliga på att återkoppla och svara.
Ja, okej.
Och det är klart att
de vill dra på det, eller?
Ja, men så kan det vara lite grann. Och sen tror jag att i många fall finns det flera alternativ, såklart.
Ja, just det.
Om vi ska försöka få ett kontrakt och ett jobb i den klubben kontra en annan klubb, så är det ju så bra att få liksom så raka svar som möjligt. För att veta hur man ska agera framåt. Så att de som är bra på att svara, de har oftast en bra dialog med.
De andra hamnar på svarta listan.
Ja, nej, jag förstår ju deras. Ja. Jag förstår också att det är ju supersvårt. Det finns otroligt mycket bra spelare. Otroligt mycket bra spelare. Som skulle göra sig jättebra i SHL. Alltså från Allsvenskan, så att, och även från Division 1 i vissa fall. Det finns så bra spelare i Sverige, så att det är tufft. Det är ett tufft jobb för dem.
4 spelare är ändå relativt ganska många i en klubb. Hur funkar det? Alltså i fotbollen är det inte ovanligt att man hör, ja, men ta Mino Raiola till exempel. Plötsligt får han en väldigt bra relation med Manchester United och plötsligt hamnar 4-5 av hans spelare där. Hur mycket på hockeysidan handlar om relationer? Att ja, men du har bra kontakt med den sportchefen, och så plockar han ganska många av dina spelare.
Jo, men så kan det vara. Har man haft en bra dialog och det fungerar, alltså man förstår varann, då kan det bli att det blir lite fler spelare i en viss klubb, helt klart. Man favoritiserar, om man får säga så. Det kan absolut vara.
Så. Du, vi ska gå och fördjupa oss lite på en del av det du håller på med kontrakten. Men innan det så ska vi säga så här, att en spelare som bytte klubb väldigt sällan, får vi säga, i karriären var Jörgen Jönsson. I förra avsnittet så undrade Christer på Ica Maxi hur många säsonger det blev i Färjestad för Jörgen. Tar du det på uppstuds?
Nej, Jag skulle väl gissa på 14-15.
Ja, nästan. 13.
Ja, 13,
ja. Ja, 13 säsonger. Ni var många som kunde det, men vi har en vinnare som är i toppslag. Förutom på att veta att det var just 13 säsonger så var Ulf Reimann bara 9 sekunder från rätt tidpunkt på första målet i Djurgården-Färjestad. Så vi säger därmed grattis till Ulf som därmed tar en andra raka seger. Så gör som vanligt Ulf, skicka ett mail med adress till hockey.se så kommer ett presentkort värt hela 1000 spänn på ICA Maxi Bergvik på posten. Nu får alla ni andra spetsa öronen riktigt mycket för er chans att vinna samma pris.
Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Karlstad älskar hockey. Och kunderna förstås. Här kommer veckans fråga. Dagens gäst, Marcus Isaksson, är ju spelagent. Och en av de spelagenter i Sverige som jobbat allra längst är Gunnar Svensson. Han har 2 söner som nått elitnivå i ishockey, varav en har spelat i Färjestad. Men vad heter Gunnars söner? Lycka till, så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt.
Där fick ni något att fundera kring. Skicka svar samt rätt tidpunkt för första målet i landskampen kör vi. Tjeckien, Sverige, Channel One Cup 16 december. Även ni till hockey@vf.se för er chans att vinna just det där presentkortet på ICA Maxi Bergvik. 1000 spänn, för där kan du bland annat köpa 3703 pepparkakor. Som enligt mina beräkningar gör att man borde klara sig omkring tredje advent. Eller vad säger du, hur många pepparkakor blir det?
Ja, det kan bli mycket. Kan bli mycket.
Ja, härligt. Du, kontraktsförhandlingar sa jag. Hur svårt är det med kontraktsförhandlingar?
Det kan vara jätteenkelt. Men i vissa fall blir det ju lite jobbigt. Och det har ju med många faktorer att göra. Lite grann utifrån vart spelaren vill vara och var den kommer ifrån, vad den har gjort innan och liksom läget i laget och allt sånt kan det ställa till det. Men,
ja, vad pratar man mest om? Pratar man mest om lönen, längden, positioner, alltså löften om speltid och så vidare?
Ja, alltså det kan man ju aldrig få och det kommer jag heller aldrig förespråka, för att speltid förtjänar oftast. Och med det så vet vi också att det finns hierarkier i laget, så att vissa får ju fler chanser än andra, men då har de ju förtjänat det oftast. Så man börjar ju med oss och kommer överens om, vill man vara där, kontraktslängd, de här liksom enkla sakerna att reda ut. Och därefter sen så kommer ju den lite tuffare biten som kan vara ekonomiska. Och då försöker man ju hitta en lösning. På många olika sätt kan det vara. Det kan vara ett rakt lönekontrakt och mycket bonusar och den biten. Så att det finns många vägar att gå, så att det kan bli stökigt.
Hur vanligt är det med bonusar? Just?
Väldigt vanligt.
Ja, har det blivit vanligare?
Ja, det blir vanligare igen.
Ja.
Det har det blivit, absolut.
Vad kan bonusar handla om? Vad är det man får extra belöning för?
Prestationsbaserade bonusar. Absolut, så är det.
Men då handlar det om mål, handlar det om på
ja, det kan vara alltså, poäng. Aha. Poäng plus minus, hur långt laget går och ja, man kan vända på många olika saker och finna en belöning i det. Absolut. Vilket jag kan tycka är ganska så det är ju ganska så fair att inte komma in och kräva den största pengen först, utan man kräver en bra överenskommen grund plåt och därefter så kan man ju alltid krydda den om det går så bra som man hoppas. Och då är det både lagmässigt och individuellt.
Och, är det poäng istället för mål? Oftare?
Ja, det är det.
Ja, jag tänker att man som klubb är rädd för att hamna i att en spelare inte vill passa för att den behöver mål för att få en bonus.
Ja, men absolut. Det är mer poäng. Ja. Det finns även målbonusar, men poäng är det absolut 9 fall av 10.
Ja, okej. Tror du det är just därför?
Ja, men det tror jag absolut. Och sen har vi ju märkt att de som har målbonusar, de bryr sig inte om sina egna mål så länge man vinner matcherna och man får vara med och göra poängen. Så, och det går bra, för då vet man att man belönas ändå. Så det är Det finns olika vägar att gå. Mm. Helt klart.
Vad är den konstigaste bonus du har haft i ett kontrakt?
Jag har nog inte haft någon riktigt konstig bonus. Det tror jag inte. Så att jag har ingen konstig bonus i något kontrakt.
Men förhandlingen, hur går den till då? Säg att du har nu Pelle Persson och du ska börja prata med Peter Jakobsson imorgon. Vi kan säga att han är i Färjestad.
Mm.
Hur drar du en sån förhandling igång? Vanligtvis.
Vanligtvis försöker man kasta över på varandra. Mm. Liksom en ursprungssumma, om man säger, en start.
Vill man börja och lägga summan eller vill man gärna att klubben först säger vad de vill?
Nej, man vill gärna att klubben först ska säga det, för då ser man lite grann om man är nära varandra, om man, vad spelaren betyder för klubben. Så man tar gärna ett första bud från klubben.
Har det hänt att du har fått ett första bud från klubben som varit högre än vad du hoppas på?
Yes.
Mm. Och då, vad gör man i det läget? Tar man direkt och skriver eller försöker du ändå få upp det lite till?
Nej, men då kryddar man lite till.
Ja. Finns det alltid lite till att få ut, tror du, mot första budet? Eller är det sportchefer som kör, det är det här som gäller, vi kommer inte röra oss?
Nej, det finns alltid lite till från första budet, det gör det. Absolut.
Är det, kryddas det oftast med grundlön eller är det de där bonusarna som kommer som kryddorna oftare?
Jag skulle säga att det nästan alltid finns lite både och.
Ja, okej. Okay. Mm.
Det gör det.
Mm.
Så,
men från det här första budet då, vad händer sen?
Då tar man det budet, sätter sig med klienten i fråga och så säger man vad man har fått på bordet, hur det ser ut, och sen får man ju oftast ett motsvar av klienten som säger jag skulle vilja ha det här, och det är klart, är det jättelångt ifrån varann, då får man ju försöka hitta en medelväg där man kommer fram till vad krävs, alltså vad krävs av dig för att vi ska få klart ett kontrakt, för att du ska skriva. Då får man ju en indikation av spelaren att ja, men får jag det här och det här, då kan jag skriva direkt.
Mm.
Får jag inte det så vill jag avvakta. Och då försöker man ju såklart en bra bit över det.
Mm.
Så att man i slutändan ska hamna på där spelaren absolut som minimum vill ha.
Mm. Så på samma sätt som klubbens bud alltid har, det finns en krydda att hämta i det, så i princip alltid det första budet en agent lämnar, finns det, man kan backa ifrån det. Det går att pruta.
Ja, ett första bud, så det är klart att det går att pruta i många fall, absolut. Men sen finns det faktiskt tillfällen, om man är långt ifrån varann, då brukar jag göra det, liksom undvika kohandel, och så brukar jag säga att vi kräver det här för att vi ska skriva. Och sen är det ju...
Säg att en spelare, klubben erbjuder 150 och du tycker det är en 250. Då kanske du inte skulle säga 250, men säga att ni måste upp till 220, annars behöver vi inte ens prata om det. Förstår du?
Nej, exakt. Utan... nej, men... Så är det ju. Man har i vissa fall, sätter man att det här behöver vi för att skriva nu. Annars avvaktar vi. Mm. Och då är det ju upp till klubben sen att antingen ta det eller försöka vidare. Och det är klart att de försöker vidare i många fall.
Mm.
Alltså, ha några sådana processer nu där vi har sagt att det här vill spelaren ha.
Mm.
Och då har vi sagt, liksom, då är vi på den lägsta som han accepterar.
Just det.
Men det försöks ändå att förhandlas därifrån. Men ja, det är bara att säga samma svar varje gång.
Mm. Hur mycket av, vi har ju William Nylander som ett färskt exempel i Nordamerika där han väntade och väntade och väntade och väntade. Och jag vill ändå säga att han blev väl på något sätt belönad för att han väntade. Kanske.
Ja, men det är
det
klart
verkar
väl
som
att
Toronto började med 6 miljoner i alla fall och han landade i princip på 7.
Ja, och det är klart att man får ju ställa frågan också, varför håller man på?
Mm.
Är det bara för pengarna, då gjorde han ju helt rätt.
Mm.
Alltså, för det kommer ju alltid vara, han kommer ju alltid komma sig ihåg för den där halva säsongen som han knappt fick vara med och spela och åka runt och träna i olika hallar.
Mm.
När han kunde vara med på en fantastisk resa i Toronto istället. Så det är klart att man är lite delad i det.
Mm. Men hur mycket av just det här waiting game, om man säger så, är det i förhandlingar att våga vänta ut för att klubbarna, eller våga vänta ut dels för att du tror att klubben kommer tillbaka och kommer höja sitt bud och samtidigt våga vänta för att det inte finns mer än en spelare på marknaden? Måste vara en svår avvägning.
Ja, jättekänslig avvägning är det. Och det är ju helt beroende på vilken spelare du har. I vissa spelare så finns det ingen oro överhuvudtaget i att vänta. För du vet att den här spelaren kommer alltid vara attraktiv och man känner på sig att kommer man få det man får eller är vi på djupt vatten nu? Och det får man ju också, liksom, det ingår i mitt yrke att vara ärlig mot spelarna. Att vi kan missa jättemycket nu genom att vänta det här. Och då är det upp till spelaren.
Mm.
För jag företräder ju spelaren till 100%. Även om jag vill ha ett bra samspel med klubbarna, såklart.
Mm.
Så, nej, det Nej, det är en rolig process.
Mm.
Man måste älska det för att orka hålla på med det.
Ja.
För att det är klart att det kan vara jobbigt. Och jag har ju liksom många i branschen man känner till. Och det jag vet att några är lite oroligare. Som tror att men här vi får inte det, vi måste ta det här.
Ja, okay.
Mm. Det funkar inte riktigt så.
Nej.
Och det finns sportchefer som säger, här är mitt sista bud. Annars, och jag vill ha svar innan 5.
Mm.
Och du vet ju att den sportchefen ringer ändå nästa vecka.
Ja, okay.
Eller veckan därpå. Och kommer att, ja men vi måste komma överens nu. Jaha, jag trodde vi var klara.
Mm.
men det är kul och det är åt båda hållen såklart. Mm. Det är verkligen åt båda hållen. För att det är klart att vi kan bli oroliga ibland att tappar vi det här nu?
Mm. Och för det är klart, du kan ju ge rådet till en spelare också att jag tycker inte vi ska ta det här. Jag tror vi kommer att få mer.
Ja,
och då är ju du på något sätt som
gamblar med hans framtida inkomst. Helt klart, så är det.
Mm.
Så,
du sa att du går till spelaren med budet.
Mm.
Hur mycket är det spelaren som själv sätter sin prislapp och hur mycket är det agenten som sätter spelaren på prislappen?
Ofta är det agenten som sätter prislappen, för vi är nog kanske mer informerade om vad han bör få.
Mm.
Vi vet ju vad många andra får och vi vet vad även vad våra konkurrenters klienter tjänar.
Ja, det var det jag tänkte säga. Hur bra, för jag menar, nu vet, någon du inte har i SHL. Joel Lundqvist till exempel. Ni har inte honom.
Nej.
Nej. Vet hur pinpointat skulle du kunna säga vad Joel Lundqvist tjänar?
Nej, där skulle jag kanske inte kunna pinpointa så mycket mer än att jag vet med all säkerhet att han har det jättebra. Och med jättebra är det säkert 200 plus.
Mm.
Sen tror jag att det finns så mycket mer värden i Joel och Joels kontrakt som person och ambassadör för föreningen och ambassadör för hockeyn i stort. Så jag skulle inte kunna pinpointa den exakt. Men
hur bra koll har man generellt sett på? Va?
Ganska bra.
Mm.
Man är ganska bra
plus på, minus 10-20 000 på de flesta.
Ja. Mm. Och sen kan det vara några som man, wow,
ja, okay,
vad fel han ligger eller vad... Eller vad rätt han ligger för hans skull. Men det kan ju vara jättefel att ligga för högt också, tycker jag. Du får ju en press på dig som kan vara tung att bära som spelare.
Har du haft sådana klienter där du har, säg att han har gjort en bra säsong, fått ett väldigt lukrativt kontrakt och den vet att nu finns de här kraven på mig och de kraven har sänkt spelaren?
Ja, alltså,
men det blivit en börda.
Ja, men det har väl varit någon som kanske har varit haft det, sett det som en liten börda och tyckte att det varit tungt att man inte kommer upp i det man ska eller förväntas komma upp i med tanke på vart man ligger lönemässigt, hierarkimässigt. Så absolut, det har man haft. Men det brukar vända till slut när man jobbar hårt och pratar med dem och hjälper dem på vägen, så brukar det lösa sig.
I Nordamerika har du lönetaket. Alla löner är offentliga. De flesta klubbarna, alla löner blir offentliga. De flesta klubbarna nu för tiden skulle jag säga gör de även offentliga. Går ut med kontraktsdetaljer.
Mm.
Skulle du vilja ha ett lönetak eller öppen lön, alltså lönetak borde inte vara, men öppna löner i Sverige?
Jag skulle inte se någon nackdel i det faktiskt.
Nej.
Det skulle jag inte.
Tror du skulle få med dig spelarna på det? Att deras lön skulle... Eller skulle spelarfacket sparka bakut?
Nej, jag tror inte att de skulle göra det. Eller jag vet att de inte skulle göra det. För vi har pratat om det på våra möten. På våra psykomöten. Och vi vet ju att när lönerna blev offentliga NHL så steg de ju rätt ordentligt.
Ja, just det.
Så, Och jag tror att det skulle kunna bli lite samma effekt i Sverige. Så.
Men det är klubbarna som inte vill det, med andra ord, i och med att det inte finns.
Nej, men precis. Klubbarna vill inte än, och kanske inte många spelare heller, för att de vill inte visa hur mycket de har. Det, kanske.
I Sverige pratar man ju ogärna om löner generellt sett.
Jag tror att det kanske känns jobbigt för någon som tjänar jättemycket.
Mm.
Och kanske inte presterar också. Då blir det ju än tuffare. Så jag tror att de vill... Det är inte alla som vill det. Absolut inte.
Det är en sak jag ofta, när man säger att Färjestad värvar en spelare, så frågar många mig, kan på Twitter eller någonting, vad tror du om den här? Vad är det, en bra värvning? Och jag som följer mycket nordamerikansk hockey säger ofta det, att det är så svårt att utvärdera en värvning i Sverige, för man vet inte prislappen.
Nej.
För att det är liksom, ja, det är en duktig spelare. Ifall de betalade 80 000 för honom, har de betalat 180 000 för honom, är det en galen värvning.
Mm.
Det blir väldigt svårt så sett att utvärdera. Mm. Och det är klart att det skulle ju öppna löner garanterat göra.
Absolut, absolut.
Men det skulle även bli... Det kommer ju saker med det åt andra hållet.
Ja, ja. Nej, men absolut.
Ja, han presterar inte för att tjäna 200.
Nej.
Och så vidare.
Nej.
Mm. Du, nu pratade vi om en spelare du har i klubben och börjar en förhandling.
Mm.
Säg att det finns en spelare i en annan SHL-klubb med utgående kontrakt nu här efter säsongen.
Mm.
Och du ska börja och spelaren kanske vill röra på sig då, kan vi säga. Hur blir det, börjar den processen? Vad gör man för några steg då i början?
Man marknadsför sig sina spelare kontinuerligt.
Mm.
Och den här tiden på året så marknadsför man ju sina spelare vars kontrakt går ur.
Mm.
Och då gör man ju faktiskt det mot, förutsatt att spelaren är beredd att röra på sig.
Mm.
Så gör man det till alla klubbar egentligen.
Innan vi går vidare, har du nu med någon spelare SHL som ni har, någon klient, skriver kontrakt för nästa år?
Ja, det har jag.
Ja, med en som är utgående.
Jajamän.
Mm. Vad är det tidigaste du har gjort i Sverige?
Det tidigaste jag har gjort i Sverige, det är... Ja, det är nog omgång 10.
Ja, okej.
Okay. Mm. Omgång 5, omgång 10 där någonstans. Mm.
Och då återigen, för att återvända till mina favoriter i Schweiz, då sitter de och är helt galna för att omgång 10, varför har du inte bestämt igen?
Nej, lite så är det ju. Men det är ju specifika fall. Det är en spelare som ska vidare, som har bestämt sig tidigt och kanske har haft ett längre kontrakt och egentligen bara väntar på att spela ut det här kontraktet och för att röra på sig.
Mm.
Och då kan man göra det tidigt. Det finns ju såklart, det är jättebra om spelar ett tufft år om man har gjort det tidigt.
Mm.
Ja, du kan ju höja dina aktier om du gör ett fantastiskt år. Så att det är någonting man får ta med i värderingen och en risk man lever med.
Mm.
Men det brukar sällan vara så snett på det.
Nej.
Det är så.
Men vad är det man gör sen då? Fall du sa, vi började där med spelare nummer X nu som vill röra på sig. Du sa du börjar marknadsföra den.
Mm.
På vilket sätt?
Oftast mejlades. Mm. Så mejlar vi till en lista till sportcheferna. Och sportcheferna går nog igenom de här listorna ganska så kontinuerligt.
Står det på Peter Jakobssons lista där han får utmejlad fall, om Theodor Lennström har utgående till exempel, skulle det stå med på hans lista där han får att Theodor Lennström finns tillgänglig? Hur gör man? Alltså, förstår du?
Inte om vi har börjat prata lite grann eller har lyft namnet om fortsättning och så kanske jag inte skickar det namnet med, utan det är ju mer att det är väldigt sällan man skickar det namnet som är i klubben till sportchefen.
Ja.
För där har man en löpande dialog. Mm. Man frågar hur det går och går det tungt så brukar de höra av sig och berätta det och de vill göra det här. Och går det bra så är de ju tidigt intresserade av att förlänga. Så, att, så nej, det brukar man inte göra.
På den här listan, är det bara namn eller finns det mellan tummen och pekfingret lön också? Vilken löneklass ni tänker er på spelaren?
Ibland har vi faktiskt det. Mm. Ibland har vi det på några få spelare. Men oftast inte. Man är ju oftast namnet, statistik, kanske någon ihopklippt video och någon länk och lite så. Och sen, det går rätt fort. För många svar om det är intressant.
Mm.
Och då får man ju direkt börja hugga på vart man vill fortsätta jobba och vart man inte vill. Och då, där tycker jag det är schysst att vara ärlig också och inte kohandla med klubbar bara för att kohandla. Mm. Och jag menar, jag förhandlar inte med Jakobsson om en spelare som inte vill gå till Färjestad, utan då säger man det tidigt skede.
Hur ofta är det lägen med... Jag kan ta ett exempel. Jag vet att när Johan Sundström skulle flytta hem från New York Islanders, ingen klient eller?
Nej.
Så vet jag att han... Det fördes snack i alla fall med Färjestad. Och min känsla i efterhand var att Johan Sundström var så given att placeras i Frölunda. Så min känsla var att agenterna nästan sålde ut honom till lite andra klubbar för att få någon slags referensram så att Frölunda inte skulle kunna lämna nästan ett skambud och få honom bara för att det är så givet. Hur vanligt är det?
Ja, men det sker nog. Det sker nog. Det ingår ju nästan i jobbet att försöka göra det. Att få upp värdet så mycket du kan. Så det tror jag händer.
Mm. När jag börjar skicka ut den här listan då och sportchefer börjar höra av sig, hur går förhandlingar vidare sen? Fall det ändå säger, du har en spelare som... Ja, men 3-4 klubbar i SHL, de visade sig vara intresserade. Den tycker alla är 3 är helt okej. Okay, liksom. Mm. Hur går förhandlingarna vidare sen?
De frågar oftast vad han kostar. Mm. Vad behöver han? Och då ser man ju rätt snabbt. Jag brukar ju försöka få, vad tycker ni liksom att han ska ha? Mm. För jag återigen vill ju att klubben ska på sitt sätt markera vart han står i truppen. Mm. Och vill de inte det, utan de säger vad han ska ha, då får man ju sätta sig med spelaren igen och fråga vad han tycker det är rimligt, och samtidigt som jag säger vad jag tror vi kan få, och så får vi se om vi är överens, och är vi överens och så kastar man upp en siffra och sen börjas det jaga den där köttbiten. Mm. Det gäller ju att få någonting med sig. Jag tyckte Håkan Lov var alltid kul att förhandla med. Han var alltid schysst rak.
Hur då? På vilket sätt?
Nej, men behövde aldrig liksom egentligen. Han kom aldrig med något skambud som många. Jag tror många försöker, vilket det är ju, deras jobb är ju att försvara ekonomin i klubben också. Så är klart, alla bra köp är ju till vinst för klubben. Men han var duktig på att värdera spelarna också. Han gav dem ärliga bra kontrakt tidigt, så man var sällan långt ifrån varandra.
Ja, okej.
Okay. Mm. Vilket man kan vara oerhört långt ifrån varandra med många andra.
Vad är det längsta du har varit ifrån någon i ett första bud? Där det ändå sen liksom ni har kommit... Jag förstår ju att det kan finnas fall där det sen bara skiter sig. Men där ni sen liksom till sist har kommit överens. Hur många tusen pratar vi om?
Ja, vi har nog varit en 75 tusen ifrån varandra. Mm. Från utgångsbud till där vi hamnat. Mm. Så då kanske vi var i utgångsbuden 100 ifrån varandra.
Ja, just det.
Mm. Så, men återigen, det är ju deras jobb. Och sen är jag den första att hålla med om att det finns många spelare som är svåra att sätta en peng på. Mm. Det tycker jag även för spelare som har satt klienter också.
Som har skjutit 25% i en säsong och aldrig gjort det. Ja, men NHL igen då, William Karlsson.
Jaja.
Måste ha varit en mardröm för George Murphy och förhandla med i år. En spelare som gjorde fler mål på en säsong än han gjort på typ hela karriären innan.
Ja, och den där är tufft. Han tackade ju ändå nej till 5,2 miljoner i 8 år. Mm. Det är tufft att tacka nej till. Och ser man till vad han har gjort innan, så kan
han hade trott att någon hade skämtat med honom ifall de hade sagt ett år innan att han skulle tacka nej till det.
Ja. Nej, det hade ju liksom, han hade ju tackat ja till hälften förmodligen. Men det är klart att nu hade han ju ett bra självförtroende. Han tror på sig själv. Mm. Och det är tufft. Mm. Det krävs. Det krävs sin man, sin kvinna till att ta ett sånt beslut. Mm. Så nej, det beundrar jag.
Vad mycket kostar en agent?
Vad vi har, det varierar faktiskt lite grann. Men jag skulle säga att vi i snitt är 4% på ett kontrakt. Mm. Så det finns ju inga övergångssummor och på den.
Nej, men precis.
Som i fotboll och så, utan det är
där ju, man får antal miljoner på en transfer, utan det är själva kontrakten som är pengarna.
Då skulle jag säga att det är väl där det ligger.
Har man det på en division 1-spelare också, eller hur gör man när man liksom hamnar ner på den nivån när en spelare som i princip knappt överlever på lönen?
Ja, men precis, och jag, det vet jag att det är väldigt olika. Jag vet ju att det är många agenter där ute som tar betalt från första kronan som tjänas. Personligen så tar vi inte betalt för den som tjänar 400 000 eller uppåt.
Ja, okej.
Okay. Och för innan det behöver de ju sina pengar.
Ja,
så är det ju, så att, och samtidigt så är det som man gör ett jobb, så att man ska ha betalt för det man gör också. Så att, men vi har försökt att hitta en liten gyllene väg där, och den tror jag att våra klienter är nöjda med.
För all tydlighet skulle vi prata 400 000 uppåt om året.
Ja, exakt.
Månaden. Nej. Annars var det lite väl himmel kanske.
Ja, annars hade man haft det tufft att få ihop det. Ja.
Du, vi pratade faktiskt lite här innan vi drog igång inspelningen om de här rookie-kontrakten som för mig, ja, för typ kanske 2 år sedan plötsligt började klubbledare och sportchefer slänga sig med rookie-kontrakten. Och vi kollade lite här, och jag tror sedan 2013 de har funnits i SHL.
Yes.
Har man någonsin infört någonting som har informerat så lite utåt om som rookie-kontrakten?
Nej, det var väl egentligen bara vi som jobbade med det som visste att det fanns.
Berätta, vad handlar det om?
Ett rookie-kontrakt egentligen garanterar ju en spelare att få en rimlig lön. Och en rimlig lön, och det där är också egentligen, ibland kan jag tycka att det finns juniorer som gör sina 100 minuter. Det bygger på att har du gjort 100 minuter i SHL så har du rätt till en rookie-kontrakt. Och då finns det ju summor utefter hur gammal du är. Och
de ligger på 21-23 000 typ, ja, i grundlön.
Ja, absolut. Och sen får du ju bonus efter vad du åstadkommer.
Ja, väldigt mycket bonusar är det.
Väldigt mycket bonusar är det, så att
Elias Pettersson tjänade inte 20 000 i månaden förra säsongen i Växjö.
Nej, han tjänade väldigt mycket mer.
Ja.
Ja, så är det. Så att, nej, och det är klart att jag kan ju tycka att det finns någonting fint med det, samtidigt som jag inte tycker att det är så bra. För jag menar, det finns spelare som är värda betydligt mycket mer. Och sen tycker jag att det finns spelare som grider in och gjort 100 minuter av olika anledningar med skador och allt. Att man inte får låna hur som helst. Som helt plötsligt ska ha en ansenlig månadslön som junior. Och det är liksom årsvis. Alltså. Det är inte bara att den månaden, utan då har du det sen resten av säsongen. Och där det kanske blir orimligt åt fel håll.
Så, det är en kvarts miljon.
Ja, amen.
Drygt för en förening.
Amen.
Så att, men för de där pengarna, det är lön före skatt, gissar jag.
Ja, precis. Ja. Det är det.
Men det tillkommer ju arbetsgivaravgifter och sånt ändå. Så.
Amen. Så, nej, så att det... Och det är ju, det är lite känsligt med de där kontrakten, för att vi vill ju såklart få bort dem när vi har stjärnor, och sen klart att vi vill ha dem när det är en kille som har möjligheten att få lite extra pengar i fickan. Så,
för du måste, alltså innan, det är väl rookie-kontrakten gäller till och med första senioråret.
Yes.
Andra senioråret så finns de inte längre.
Nej.
Men du måste ha ett rookie-kontrakt innan. Det finns inget förhandlingsutrymme, eller kan du på något sätt gå runt avtalet?
Ja, för ska man hårdra det så är det ju en rekommendation.
Ja, okej.
Men en rekommendation som SHL har valt att följa till punkt och pricka.
Ja, okej.
Men sen vet jag ju att det går ju att kringgå dem.
Det går ju
att lösa. Har du Elias Pettersson så får du mer än de där pengarna. Det lovar jag dig.
Ja.
Han satt inte bara på det i grundlön heller. Plus bonus. Att, nej, det går att hitta lösningar.
Ja, okay.
Absolut.
Du sa att det händer ganska mycket nu. Är det här en av de... Alltså, när är det mest hektiskt för en agent?
Jag skulle säga att det är den här tiden. För många... många klubbar börjar ju mycket tidigare då. För att de har ju insett att spelare försvinner. Både till höger och vänster och ut ur landet, och de vill såklart säkra upp sitt. Plus att vi mitt i detta har rekryteringen. Jag menar, först från de här 1 januari har vi ju 03-erna. Och de scoutar vi ju nu. Det här liksom,
och det är de som är i U16-landslaget,
ja,
nu va?
De som togs ut nu, ja, precis. Att, så, och de ska ju då scoutas.
De forsöka kille där. Sigge Grundits.
Ja, exakt. Ja, spännande. Så,
Men det är, alltså det är mycket det. Nu just med,
ja, det,
med
det. Det är mycket. Mm. Det är mycket, mycket scouting, mycket att tänka på. Och sen så ska man boka de här mötena. Men det är lite, det är en jobbig tid där nu.
Ja, okay.
Nu är det mycket oro och mycket väntan. Både kontraktsmässigt sett och svar från föräldrar. Och från och med 1 januari då. Så är det mycket väntan. Man ska ha möten. Får man möten? Har haft ett bra möte? Kommer därifrån? Oh. Mm. Man vill så gärna ha den här klart. För att då kan man börja fokusera
just det.
På framtiden. Men nej, det är några månader nu som är lite slitiga.
Mm. Är du någonsin ledig de här månaderna?
Nej.
Nej. Ingen hel dag?
Nej. Nej, jag skulle nog säga att det finns den dagen utan åtminstone ett samtal finns inte.
Mm. Hur vanligt är det att agenter går in i väggen?
Nej, jag har inte hört någon än.
Nej.
Så,
det låter som ett jobb man skulle kunna gå in i väggen på.
Absolut. Det kan nog vara väldigt tufft. Och man måste ju verkligen, verkligen älska och brinna för det. Mm. Det måste man göra. Annars blir det inte kul. Mm.
Och du gör det?
Ja, det är, jag får ju nypa mig själv i armen varje dag att jag får hålla på med det. Mm. Jag tycker att det är roligt som finns.
Du, vi ska börja avsluta podden. Vi ska se ifall det här blir det roligaste du vet också. På, i hockey ska det alltid tävlas. Det blir en liten annorlunda tävling den här gången. För alldeles i dagarna här så släpptes en ny version av You Crash the Game, hockeyfrågesportspelet av David Quicklund, det är den som ligger bakom det. 2015 kom en första version, nu har David uppdaterat med 660 nyskrivna frågor, alla på temat hockey då. Så jag tänkte testa dig, fem ämnen, svensk hockey, NHL, istid, ögonblicket och blandat är det som finns.
Wow.
Tänkte börja så här. Nu ska jag se till att hålla kortet så att inte du ser svaren på baksidan. Vad tror du tar? Av fem. Hur många skulle du ha sätta för att vara nöjd med dig själv? Känt för godkänt?
Ja, det är helt beroende på hur frågan ser ut. Men det är klart att man vill ju... Ja, men två i alla fall. Känns
två är minimigränsen. Ja. Mm. Vi börjar med gula kategorin svensk hockey. Vilken klubbikon återvänder 2016 till moderklubben Leksand efter 5 säsonger hos rivalen Brynäs?
Det här måste man ju kunna.
Ja.
Leksand har ju ett gäng spelare också.
2016 återvänder då till moderklubben Leksand efter att ha gjort 5 säsonger i rivalen Brynäs.
Är han som är skadad nu? Eller spelar han nu?
Ja, jag får säga att Leksands skadeläge just nu har jag inte riktigt koll på. Ja, vad har du?
Nej, jag får passa på den.
Får passa ifall jag säger Jesper Ollas.
Ja, var det 16 där?
Ja.
Nej, du ser.
Mm. Ja. Mm. Vi tar nästa fråga. Då är vi inne på NHL. Vem är slovaken som drar till med 472 grundseriemål för Washington Capitals mellan 1990 till 2004? Slovak. 472 mål i Washington 90 till 2004.
Nej.
Nej, jobbig.
Ja, det är jobbig.
Peter Bondra.
Bondra, okej.
Okay. Peter Bondra. Mm. Nu ska vi se. Istid. Den 11 november 1985 omkommer målvaktsfantomen Pelle Lindberg. Vad är dödsorsaken?
Bilkrasch.
Rätt. Nästa kategori som då är ögonblicket. Vilken klubb blir Stanley Cup-mästare 2005?
2005 Detroit.
Det är en slamkrypare. Ingen.
Ah!
Det är lockoutåret.
Ja, det var lockoutåret.
1230 matcher ställs in och ingen mästare koras för första gången sedan 1990. Eller 1919. Nu då, en sifferfråga sista. Henrik Lundqvist. Han vann SM-guld 2005, OS-guld 2006 och VM-guld 2017 i samma tröjnummer. Vilket?
30.
Det är fel.
Ja, det är fel.
Ja. 30, det är det han har nu. Ja, det i New York Rangers. Okay. Han har tagit alla de där med 35 på ryggen.
Ja, jag trodde att han bara spelade
30. En ifrån godkänt då?
En ifrån godkänt, ja. Det är tufft.
Men där ser ni som lyssnar. Jättekul hockeyspel. Ta och passa på att köpa det här till jul och utmana varandra.
Jag måste plugga dem.
Ja, det får du göra. Du kan sitta och läsa på.
Ja, det är... Det är bra.
Ja. Stort tack att du ville komma och berätta om agentyrket och ge en inblick i det.
Tack för att jag fick komma.
Mm. Kul.
Väldigt kul.
Mm. Och till er andra så önskar jag en trevlig fortsatt dag. Och så hörs vi om ett par veckor igen. Ha det gött, hej!